Ja, välkomna till slaget efter 12. Onsdag är det idag. Stefan Winiger heter jag och vi ska tala stor överraskning om det kommande kommunalvalet och frågor som är uppe här. Vi har en valkompass på YLE där man kan se vad de olika kandidaterna tycker i olika sakfrågor, och där har vi ställt frågan om man kan kompromissa om miljö- och naturvärden om det skapar nya jobb. Och det visar sig att i år svarar fortfarande majoritet att miljön går före, men andelen som tycker att man kan kompromissa har ökat. Även om det fortfarande är minoritet så är det ändå fler än vid tidigare val vi har gjort den här på den här valkompassen för oss att ha lite att jämföra med. Hur det här, om det är att miljö och jobb måste stå i motsatsförhållande till varandra, ska vi tala om i slaget efter 12 tillsammans med Riikka Suominen från De gröna. Välkommen till slaget efter 12.
Hej, jag är journalist. Jag kommer inte från De gröna, men jag är journalist. Tack.
Tidigare
tack.
För De gröna, ursäkta, men du har varit chefredaktör på De grönas tidskrift tidigare. Så att du,
det har visst varit.
Debattör i den här frågan. Och med oss har vi också bankmannen och placeringsexperten Stefan Törnqvist som nu i år ställer upp för Samlingspartiet i kommunalvalet. Välkommen till slaget efter 12.
Ja, tusen tack. Jag tröttnar på hur man sköter saker här på kyrkset, så jag besökt mig för att själv ställa upp när jag har tid till det.
Så ska demokrati gå till så här. Men vi ska nu så här inte vi tala om ett ämne egentligen som är högt, i regel högt ovanför kommunalpolitiken, nämligen både på det nationella men internationella planet också om ekonomi och miljö måste stå mot varandra. Det är ju så att det här är en fråga till kandidaterna som vi har ställt från YLE, och som man frågar får man ju svar. Men vad säger ni, om jag får börja med det, Riikka Suominen, arbete eller miljö, är det ett motsatspar för dig?
Nej, det är det inte alls. Får jag fråga, du säger att det har gått ner andelen som prioriterar miljö. Är det jämfört med riksdagsvalet för 2 år sedan, eller är det jämfört med kommunalvalet för 4 år sedan?
Det är jämfört med kommunalvalet för 4 år sedan. Det är kommunalvalen 2012, 17 och 21 som jämförs här i det diagram jag tittar på. Alla kan gå titta på det som vill på svenska.yle.fi. Och det är alltså 2012 var det så att ungefär att vara 75% av alla kandidater som helt eller delvis var av den åsikten att man inte ska kompromissa om miljön. Och den har så andelen som tycker att man absolut inte kan kompromissa om miljön, den har nu sjunkit. Nu ska jag höfta här på det här. Det är ett grafiskt diagram, så jag skulle säga ungefär någonting på drygt 60% som nu helt tycker att man inte kan kompromissa. Så de som vill kompromissa har ökat från en fjärdedel ungefär till en tredjedel, så här i runda slängar.
Just det. Det är intressant, och samtidigt kan man ju säga att den här frågan är ju vilseledande eller missledande i den bemärkelse. Det finns inte en värld där man kan man strunta i klimatet och fortsätta med stark ekonomi. Det är en fantasivärld där vi fortsätter som ingenting skulle hända. Det kom en ny rapport i veckan där det kom fram att i de 7 rikaste ländernas ekonomi skulle krympa dubbelt så mycket om klimatet värms med 2,6 grader än under coronapandemin. Alltså att klimatuppvärmningen är dubbelt så stor hot mot ekonomin än coronapandemin har varit. Så att om man säger att man vill satsa på ekonomin, då ska man göra sitt yttersta för att hindra uppvärmningen.
Mm. Vi ska utveckla det där. Stefan Törnqvist, början här i programmet här frågan. Alltså, du är alltså expert på att investera pengar så att det ska löna sig. Hur tänker du kring det här att måste vi välja, om man måste välja mellan det sånt som skapar arbetstillfällen, det här, jag kan väl säga så här, mina kollegor datajournalister är ju listiga, de ställer sig arbetstillfällen mot miljö. Om man hade kanske frågat tillväxt mot miljö hade svaret ännu låtit kanske lite annorlunda. Men hur ser du generellt på det? Finns den här motsättningen enligt dig?
Alltså jag har ju själv svarat på det där valkompasserna, och jag förstår egentligen inte frågan, för jag ser ingen motsättning mellan miljön och liksom att ekonomisk tillväxt och ekonomisk välmåga. Vi har ju ett problem här på jordklotet, och det är att vi är för många. Och det är framförallt i fattiga länder som befolkningen ökar. Och det innebär att ju fler vi är, desto mer påverkar vi miljön. I fattiga länder finns också mera efterfrågan på prylar, så att säga. Här så, där som ekonomin är i skick, så har vi ju till mera service och tjänster som är ganska digitala idag som man konsumerar. Så att på något sätt så säger jag ju det mera så här, att om man har ekonomin i skick, så har man också råd att vara miljö- och klimatvänlig.
Får jag fortsätta här?
Absolut.
Nu är det ju ändå så att vi i de rika länderna använder mångfaldigt mer av naturresurser än de länder, oavsett om vi har digitala tjänster. Att vår levnadsstandard är så hög och vår konsumtion är så oerhört hög att vi har ett stort ansvar för hur naturens och världens resurser används. Men det stämmer ju att ju fler vi är, desto större är problemet, och att efterfrågan ökar ju när levnadsstandarden ökar. Men att vi skulle vara på det torra med klimatlösningarna, det stämmer ju inte alls, för att vi använder allt för mycket resurser.
Och alltså problemet är att också många fattiga länder gärna skulle, eller om de kan, börja leva som vi, det vill säga ha med två bilar per familj och äta kött 9 gånger i veckan eller något sånt där. Så att det kanske där hotet finns då. Men om vi ska ta det här nu, får jag fortsätta med dig här kort då, Stefan Törnqvist. När man alltså, många har känt sig kallade här nu när vi vet om hur massivt det här problemet är med klimatuppvärmningen. Att säga att, från sätt att vi måste hitta en annan ekonomisk modell, den här tillväxt och resurs förbrukande ekonomin kommer inte att gå att ställa om man ska sammanfatta det. Hur ser du på det? Du som alltså letar efter investeringar.
Ja, alltså, jag har lite svårt att säga att det där skulle ske, för att marknadsekonomin fungerar nog på det sättet att den dagen konsumenterna på riktigt vill konsumera på ett nytt sätt, så brukar marknaden nog foga sig och finna sig efter det. Det är ju liksom, till exempel, vi kan ta elbilar som är liksom riktigt i Europa just nu. Så det där marknadsvärdet på Tesla som bilföretag, så har ju kommit lite ner nu, men att det är ändå värt lika mycket som de stora, övriga stora biltillverkarna tillsammans. Så att det visar ju nog att marknaden liksom anpassar sig efter konsumenttrender också. Det svåra är ju bara att få mannen på gatan och konsumenten att inse vad den riktigt är ute efter och vad den behöver. Samma, det är ju som politiker. Jag menar, politikerna vänder nog kappan efter vinden, att om majoriteten tycker att klimatet är ett allvarligt hot, så talar alla klimat och man fattar beslut som gör att vi går åt det hållet. Men marknaden fungerar nog på det sättet att det är liksom majoriteten av konsumenterna, mannen på gatan, som bestämmer vart det här går. Och det driver också marknaden vad som är lönsamt, och företagen så vill ju vara lönsamma, och samtidigt så vill man ju göra väl ifrån sig, så att företagen tävlar nog också idag väldigt hårt om vem som är etisk, och man vill inte hamna in på fel sida på sociala medier med ett opassande avloppsrör eller med stora utsläpp.
Fast jag som är mannen på gatan och konsument, inte vill jag speciellt köpa saker som görs av barnarbete eller tryckta uigurer eller som görs med energi som har smutsat ner med kol. Så att det är bara så att jag inte vet hur produkterna och tjänster jag gör tillverkas. Jag erbjuds inte den informationen, så att jag som mannen på gatan vill hemskt gärna göra rätt för mig. Men det är inte så lätt. Inte får jag den informationen att jag är en del av problemet, fast jag inte vill.
Ja, men när det gäller bomull och uigurer, så har vi ju nog liksom till exempel henne som Mauritz tvingades ju backa ganska mycket, i och med att de blev fast för sånt här. Marimekko, som fick länge hålla tungan rätt i mun ganska länge när man började fundera på det där. Så. Men att det är svårt att vara mannen på gatan också. Om vi ser på vad som händer i, ja, till exempel ekonomiska katastrofen i Finland, 12 år utan tillväxt. så gör ju att det talas väldigt mycket om elbilar och laddhybrider och sånt här. Nya fina energismarta lösningar som då liksom samtidigt så importeras det mera begagnade bilar än någonsin till Finland. Och vad importeras mest är det gamla dieslar som då människor i andra länder som Tyskland och Sverige inte vill köra mera med för att de är liksom för utsläppsvidriga. Så vi är där igen att liksom, jag är övertygad om att finska folk gärna skulle köpa de här moderna, energisnåla och vettiga alternativen om de skulle ha råd med det. Så att har vi råd så då är vi nog miljövänliga också. Men sen när liksom de här grundbehoven i Maslows behovspyramid inte riktigt går att uppfylla mera. Så då liksom gör man saker som man kanske inte riktigt gillar men är tvungen att göra. Man måste ju komma på jobb på något sätt i alla fall. Och det där, den här kollektivtrafiken fungerar ju inte överallt i Finland.
Mm. Men som du menar, alltså tillväxten måste komma först för att den bättre miljön ska komma sen. Är det så du menar?
Så ser jag på det. Att i rika länder har man råd att vara miljömedveten. Medan om vi tittar på inte bara klimat utan miljö överlag, så de stora plastproblemen så finns ju i folktäta länder i Asien till exempel, där liksom barnen leker bland plastpåsarna och allting far ut i, för det finns liksom inget annat system att få, det finns ingen liksom recycling överhuvudtaget.
Jag håller med om att det ska inte vara fråga om pengar, att man, det finns många som vill hemskt gärna vara miljövänliga men som inte har råd att köpa vegansk mat eller ekologiskt producerat eller ekologiskt el de gånger det är dyrare än så kallad vanlig el eller kött eller vanlig mjölk och vanlig mat. Så att det ska inte vara så att ekologiska produkter är dyrare för att då blir det en klassfråga också att vara miljövän och det är inte rättvist. Det tycker inte jag heller. Men samtidigt, om man sätter tillväxten före naturen, vi lever, man säger lite skämtsamt att det finns ingen tillväxt på en död planet. Men det stämmer ju i den viss mån att vi lever med begränsade resurser, att om man alltid vill växa, då tar det slut förr eller senare. Nu får vi hela tiden de larmerande rapporter att det håller på att ta slut. Vi håller på att döda oss själva med den tillväxten. Så att jag skulle mycket hellre säga att vi delar med oss allt det goda vi har. Vi är ju, Finland är rikare än någonsin, att vi skulle ju också kunna dela med oss mycket mer av de resurser så att alla skulle ha råd att köpa miljövänliga produkter. Men samtidigt, det ska ännu bättre vore att det inte såldes något annat än miljövänliga bilar. Det inte såldes något annat än miljövänlig mat och elektricitet. Och det är ju lagstiftarnas ansvar att se till att ingen kan göra miljöskadliga konsumtionsval. Men den oändliga tillväxten är ju svår när resurserna inte är oändliga.
Mm. Ja, samtidigt så pratar vi om tillväxt och då talar vi om tillväxt i pengar som är i dagens läge digitala inne i en centralbankens dator och banksystemet någonstans. Så att det där, och konsumtionen framförallt i västvärlden så går allt mer över på icke-materiella produkter. Jag menar, efterfrågan på tidningspapper har ju kommit ner trendmässigt i herrans många år för att man läser tidningen digitalt. Och då är det ju frågan att hur snurrar internet och hur tillverkar man elektriciteten? Och vi är ju långt på gång där också när det gäller liksom förnybara energikällor och att minska på fossilt. Problemet vi har är att det finns ju så många länder i världen där man inte är så bra på det här med ekonomi och ekonomisk tillväxt, och det är där som vi har en befolkningsexplosion. Så att det att vi använder mycket resurser i västvärlden, jo, men vi gör någonting åt det. Problemet vi har är det att det finns liksom miljarder människor i världen som vill ha vår levnadsstandard. Och vi kan inte förneka dem den rättigheten att leva så som vi vill. De vill ha det som vi. Det finns 10 miljoner motorcyklar i Saigon och var och varannan hoppas på att kunna byta det till en bil. För 10 år sedan var det samma mängd cyklar där. Så att det är tyvärr på det här sättet att vi är för många. Alla vill ha vår livsstil. Och jag håller med om att planeten nog kommer att vara hårt belastad om alla de här människorna faktiskt ska ha vår livsstil. Men det ändrar inte hur mycket vi än delar med oss i lilla Finland. Så kommer flera miljarder människor i uländerna inte att liksom göra avkall på att få sina grundbehov tillfredsställda. Maslows behovspyramid är ganska viktigt att komma ihåg när man tänker på de här grejerna.
Vad kan du säga för mig och andra som inte riktigt ser den framför oss? Kan du kort på något sätt beskriva vad den visar?
Ja, så jag kommer ihåg det från psykologin i skolan när vi för herrans många år sedan. Men att grundbehov, mat i magen, ett tryggt ställe att sova på, tak över huvud, det är liksom grundbehoven. Och när man har dem tillfredsställda, sen kan man börja tänka på andra saker som att ha lite roligt någon gång, nöjen, självförverkligande, uppfylla sina ideal och sånt här. Men har du inte liksom grundbehoven att tillfredsställa, att du kan vara säker på att du kan äta dig mätt varje dag, dricka rent vatten och få tak över huvud och ha ett tryggt ställe att sova på. Ja, du har svårt också att göra liksom mer avancerade saker som att läsa böcker och fundera på kultur och tänka på liksom att förverkliga dig själv. Och det är det stora bekymret vi har i många fattigare länder. Det är ingen skillnad var de här utsläppen sker i världen. Om vi talar om koldioxid så den gasen är ganska duktiga på att fördela sig jämnt över hela planeten. Så att det där, vi har folkrika länder där man liksom är tidigt i utvecklingscykeln och där man då jobbar stenhårt på att få den här ekonomiska tillväxten. Och tyvärr är ju läget så att det är sen först när man har börjat ha ekonomin i skick. Vi ser på Kina som har varit en gigantisk, stor utsläppskälla. Så det är nu först när de börjar ha liksom fattigdomen avvärld som de börjar kunna göra att sina stora miljöproblem, saker och ting. Fattigarna är inte där ännu.
Ja, och i en sammankopplad värld, Kina är som sagt en stor utsläppskälla. Bland annat för att våra produkter tillverkas i hög grad i länder som Kina. Så att vi alla är ju sammankopplade. Det är ju gemensam planet och gemensam ekonomi också. Så att vår konsumtion syns delvis i Kinas utsläppsstatistik. Men det när du nämnde att det finns väldigt många i Saigon som vill ha nya bilar och ny teknik i de utvecklande länderna. Ja, och jag skulle knyta det här till den här dikotomin ekonomi och miljö också, för att finsk näringsliv har sedan flera år tillbaks sagt att de vill gärna se strikta klimatmål. Och anledningen är att finsk näringsliv ser att de har mycket att vinna på genom att utveckla och sälja ren teknik. Och sådana lösningar som kan vara en del av utsläppsminskningen i andra länder också. Och nu har till exempel Kina sagt att de har satt klimatmål. Och Indien har gjort det visst också. Och USA har... Alltså det finns... sista året har ju flera väldigt stora ekonomier satt striktare klimatmål än tidigare. Och för att klara dem behöver de produkter och tjänster och teknik som vi skulle kunna göra här i Finland och skapa på det sättet arbetstillfällen och god grön ekonomi. Men om man förminskar det här problemet genom att säga alltid att det är andra länderna, det är andras ansvar att ta tag i saken, då är man kanske inte så pigg på att prioritera det i de finska företagen och finska kommuner som ändå den här debatten startar med att det är finska kommunalvalskandidater som har sagt. Så att jag tycker att vi ska ta eget ansvar och vi har mycket att vinna på om vi gör det.
När jag lyssnar på er så här, då, om jag hör Stefan Törnqvist så där säga att egentligen är ju de riktigt framtidslovande industrierna, det är datorspel och det är programvaror och det Det är film och tv-serier som allt egentligen är ettor och nollor i en digital rymd som skickas runt. Och det är det man tjänar pengar på, alltså med väldigt egentligen låga utsläpp på något sätt. Men att när jag hör Rika Suomin tala om det här så ser vi, låter det som en betydligt starkare koppling ändå till en mer traditionell industri. Och det har ju, jag menar, i 100 år har vi utläst oljeförbrukning som en konjunkturmätare. Vi vet att när det går bättre för ekonomin, då går oljeförbrukningen upp och så vidare. Och byggandet går igång, som vi kräver verkligen. Det är inte frågan om ettor och nollor, utan det är frågan om betong och tegel och trä och så vidare. Så att hur, jag har liksom väldigt, jag vet inte hur jag ska få ihop det här nu när jag hör det. Vad säger ni?
No, jag tror i alla fall på tekniken. Att människan har haft många existentiella bekymmer tidigare av olika slag, och vi har nog alltid lyckats lösa dem på något sätt med hjälp av teknik. På 80-talet pratade man om sura regn, och så mitt i att vips hade vi katalysator i bilarna, och nu pratar vi om koldioxid, och det brukar lösa sig på något sätt. Att så, dels så ett problem som vi har haft att man inte kan liksom lagra vindkraft och elektricitet, så det går att lösa ganska enkelt också med elektrolys. Med strömmen från ett vindkraftverk så tillverkar man vätgas av vatten, och vätgasen kan man sedan använda till att tillverka, man driver bilar eller tillverkar energi och sånt här, och då kommer det bara vattenånga ur avgasröret. För att inte tala om de här världens mest effektiva kraftverk vi ser omkring oss. Alla gröna växter vi har inte ännu klarat av att göra liksom fotosyntesen i laboratorium. Och det skulle vi klara av, det som inte att klagar vi på att det finns för lite koldioxid i atmosfären. För att växterna här, så de tillverkar ju av det där koldioxid och vatten och solljus, så blir det socker och syre. Så jag tror nog att tekniken kommer att liksom lösa det här också, och marknadsekonomin kommer att lösa det här. Och jag håller med Rika när hon säger att när det kommer striktare klimatmål, och gärna globalt i de stora länderna. Och så det där, jag tror nog att marknadsekonomin kommer att kunna lösa det här också, utan att vi gör väldigt mycket avkall på vår levnadsstandard. För märk väl, här i väst, jag upplever i alla fall att alla människor jag känner så har allt de behöver, alla prylar de behöver egentligen. Och det som man satsar på att konsumera, så det är ganska virtuella saker. Så man köper en film hem till tvn, och man måste ju äta, och man kanske behöver röra sig. Men att behovet för en bil är också mycket mindre. Till exempel nu, så idag har jag inte kört till studion i Böle, utan jag sitter hemma i kyrkset när jag pratar.
Född optimist här, Stefan Törnqvist. Rika Suomin, är du lika optimistisk?
Nej, jag tror inte att jag är det, men jag håller med att tekniken hjälper oss på traven. Så jag är mer skeptisk med att det här virtuella, att vi spelar dataspel med spelkonsoler och mobiler, och de är ju inte alls virtuella, utan de är metall och plast och vad kallas det för, alltså sådana
kemikalier, en hel del.
Kemikalier och sånt som man kräver ur alltså Malmö. Ja, alltså det är högst konkreta saker som tär på naturresurser. Men ofta säger, du tog upp sura regnar, och ofta tar man upp ozonkrisen då på 90-talet, att man var orolig att man skulle förstöra ozonlagret. Ja. Men man lyckades med hjälp av teknik och förbud att stoppa det. Och det är positiva, bra exempel från historien, men jag ser att det är stor skillnad jämfört med klimatkrisen, att nästan allt vi gör har byggts på fossiler under 100 års tid. Och det syns ganska väl när man tar upp sådana här saker, att flyget utgör endast 2% av utsläppen, och klädindustrin utgör endast 2% av utsläppen, och militären utgör endast 1% av utsläppen. Man säger att okej, det är alltid små andelar. Men det beror på att allt baseras på fossiler. Nästan allt det fina som vi har byggt upp, hur vi rör oss runt om i världen, vad vi har byggt, väldigt mycket, till och med matproduktionen bygger väldigt mycket på fossiler. Och det går inte att ta bort en grej, utan hela systemet måste frikopplas från fossiler. Och det är en mycket större grej än att förbjuda CFC-ämnen och rädda ozonen. Och därför säger jag att utmaningen är mycket större än vad vi någonsin förut har haft.
Mm. Det är ju vanligt ute i världen, jag har läst i andra länder åtminstone, har de här Greta Thunberg-inspirerade Fridays for Future-demonstrationerna. Grupperna, det har inte hänt i Finland, men de har ockuperat bankkontor och lite annat sånt där och kräver att man ska sluta investera i fossil produktion. Hur frågar Stefan Törnqvist här, som alltså bankman, expert här, i det här att inte investera, är det möjligt? Alltså, kan man så att säga, låta bli att investera i oljepengar eller fossil energi bara så där och allt annat fortsätter att fungera?
Alltså som placerare?
Ja,
det är väldigt enkelt. Att det finns gott om placerare som i dagens läge liksom rätar allt som har med fossil energi att göra. Och oljebolagen har ju problem idag, att det är ju många aktiva aktieägare i oljebolagen som tycker att liksom protesterar mot att de fortsättningsvis försöker efter nya oljefält och sånt här. Så att det är ju väldigt mycket på gång på finansmarknaden som är antifossilt just nu. Så att det där, samtidigt så har ju oljepriserna stigit i och med att ekonomin kommer igång igen. Och som Rika sa, allt är uppbyggt på fossilt och det tar en stund att hitta liksom alternativ till det här. För jag är ju själv bekymrad över att de politikerna går ut för aktivt och gör saker och ting. Vi tar nu vårt lilla land Finland igen. Att vad skulle hända om vi faktiskt alla skulle gå och köpa en elbil åt oss? Och så skulle vi exportera våra gamla förbränningsmotorer någonstans. Så vi skulle ju inte ha el tillräckligt i Finland för att driva de här bilarna. Vad skulle hända? Vi skulle importera el, vi skulle köra alla våra reservkraftverk med kol och olja. Och det skulle inte vara så lyckat alls på kort sikt. Så att det är en stor förändring vi talar om vi ska gå faktiskt bort helt från fossilt. Och vilket vi antagligen blir tvungna till med åren, men det är en stor förändring och Rom byggdes inte heller på en natt, så att det tar sin stund. Och jag tror inte att det lönar sig för politikerna att vara för radikala, för det som allt baseras på är vad mannen på gatan på riktigt vill göra. Och han är gärna miljövänlig och hon med, om hen har råd med det så att säga. Den dagen som det blir ont om mat i magen om man på något sätt taket läcker och sånt här, så blir det nog viktigare saker än miljö man tänker på. Och det har vi ju inte råd med, utan idén är nog den att man ska kunna göra det här fasvis, småningom fasa ut den här fossil.
Mm.
Mm. Men om politikerna säger att vi inte har råd med miljön, då, för att miljöförstörningen pågår hela tiden oavsett om vi vill i media eller i politik prata om det, den pågår och den kommer att där på vår ekonomi oavsett, så att till slut kommer vi inte ha råd i vilket fall. Vi har både förstört miljön och har kört ekonomin i väggen. Så att om man älskar pengar, om man älskar ekonomi, då ska man ta tag i miljöförstöringen.
Ja, jag är nog inte så bekymrad för ekonomi. Jag är inte så bekymrad för ekonomi. Den kommer nog att klara sig. Men det kan ju nog, det brukar ju gå så här att om politikerna är riktigt aktiva med någonting, så brukar det, det brukar vara så här att när politikerna vill göra något riktigt stort, så brukar det leda till dålig ekonomi, stora skandaler och mycket utsläpp. Jag menar, Sovjetunionen är ett typexempel på hur det går med centralplanering. Så jag tror på att marknaden och mannen på gatan kommer att rädda upp det här. Att om vi alla faktiskt vill komma ifrån det fossila, så kommer nog ingenjörerna att göra så mycket pengar på det här förnybara och nya ekonomin. Att det, liksom det kommer att, allt annat kommer att glömmas bort. Inte bränner man ju kol och olja bara för att man vill smutsa ner, utan för det har nog varit ett bekvämt sätt i åratal att köta saker och ting. Vill vi ha en ändring och är beredda att betala för det som konsumenter, så tar det inte många år så det är det fixat.
Jag beundrar din optimism här, Stefan Törnqvist. Här. Men jag måste ändå säga så här, vi ser alltså, återigen då vi ser det här alltså, att bland kandidaterna här i kommunalvalet att det finns en liten ökning av dem som är beredda att kompromissa. Ni var i början, vi har en kort tid där, tänkte jag ta upp en sak. Så att, när jag lyssnar på det, då sa du, Riikka Suomi, att vi har aldrig varit så rika i Finland som idag. Och att vi har så råd att dela med oss, medan du, Stefan Törnqvist, talade om att vi har haft en ekonomisk, vad sa du, katastrof sedan 12 år tillbaka i Finland.
Ja, 12 år utan tillväxt syns överallt.
Så alltså så att det där påverkar väldigt mycket om man sen tycker att, att det finns pengar, har vi råd att dela med oss, att sprida miljövänlig teknik och köpa den, eller är vi så här i starkt behov av att först få igång ekonomin för att sen ha råd med att satsa på miljön? Eller vad tänker ni?
Det är väl en grundfråga. Jag tror att det är det som skiljer oss åt, att vi båda vill såklart gott för ekonomin, men att Stefan tänker att man ska först ta tag i tillväxten och jobbtillfällen, och jag tänker att man ska först ta tag i miljön. Och därför försöker jag säga att det är en fantasivärld där vi kan ta tag i tillväxten och sysselsättningen och strunta i miljön, för att miljöförstörningen kommer att ta bort en stor del av ekonomin och jobbtillfällen. Och då får mannen på gatan och vi alla det mycket sämre än att vi fixar klimatet och Så att det är en fantasivärld där vi kan satsa på sysselsättningen och ta tag i miljön när vi har råd med det. Vi kommer aldrig ha råd med det om vi struntar i miljön.
Stefan Törnqvist här.
Jag är lite bekymrad igen över den här valkompassen när ni säger att det är flera liksom kandidater i valet nu som tycker att man kan tumma på miljön för att skapa arbetstillfällen. För det är ju tyvärr precis så som det brukar gå, att politikerna vänder nog kappan efter vinden, och märker man att det här med miljö och klimat trots allt inte var så populärt bland väljarna som har liksom problem med att få pengarna att räcka till. Ja, då går det precis så här att väljarna kommer att rösta på sådana politiker som struntar i miljön och skapar arbetstillfällen, och det tycker jag skulle vara väldigt synd. Går man för radikalt ut med de här klimatgrejerna så att folk faktiskt börjar lida nöd på kort sikt, så kommer de att välja sådana politiker in i riksdag och kommuner och överallt som nog ser till att det här med klimat inte är så högt på agendan till sist. Så att jag skulle säga att man borde ta ganska liksom försiktiga steg åt rätt håll. För man kan inte krascha ekonomin utan att det blir politiska omvälvningar också. Mm.
Så säger Stefan Törnqvist, som är alltså placeringsexpert här, företagare och kommunalvalskandidat för Samlingspartiet, om frågan om här att arbete och miljö, om det står mot varandra. Och ni hörde också här Riikka Suominen, som är tidigare chefredaktör för Vihreä Lanka och är journalist. De kom ihåg att gå in på Svenska Yles valkompass, för där kan ni sen exakt se hur era tilltänkta kandidater har svarat på den här frågan om jobb och miljö. Det vill säga om man kan kompromissa vid behov med miljön bara för att ge fler arbetstillfällen, så har ni ett beslutsunderlag när ni går och röstar på söndag. Stort tack för er som var med här i sändningen. Tack för att ni lyssnade. Jag heter Stefan Winiger och vi hörs igen. Hej då!